Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig, Carina Höglund. Idag har jag åkt till Gävle och träffat Birgit. Hon lever med mord. Jag tycker det är viktigt att kunna få belysa även de som lever lite i utkanten av morderna. Jag vet ju till exempel i min familj så är vi ju väldigt många som är berörda. Men det är mest jag och Sol som tar platsen och pratar om det och får information. Det här med att leva med mord, det är så pass mycket större och jag tycker det är väldigt viktigt att vi liksom låter samhället också förstå det. Att det är så många som är berörda och på så många olika sätt. Tack för att jag fått komma hem till dig, Birgit.
Mm. Tack för att du ville komma.
Ja, tack. Din ex-man som du har två barn med,
ja,
blev mördad för
2012 på midsommarafton,
ja,
av sin då blivande sambo.
Mm. Då slängdes ju du in då som mamma till dina döttrar.
Ja,
vill du berätta lite grann hur det var där från början?
Ja, det här var ju då midsommarafton 2012. Då hade min yngsta Lina gått ut nian precis. Och så har hon en stora syster som är ungefär 7,5 år äldre. Och i och med att det var deras pappa som blev mördad så var det ju jag som fick ta liksom kommandot att försöka hjälpa dem så mycket det gick i allt det som skulle komma. Och det var ju också helt nytt för mig. Man har inte råkat ut för, även om man tror att man är rustad för det mesta, så var ju det här ändå en sak som man aldrig kunde tänka sig att man skulle hamna i. Och det var en upplevelse, verkligen. Att veta vad man ska göra och kontakta med alla myndigheter och poliser och hela den rättegångsprocessen som kom sen och så vidare.
Du hade ju startat en ny relation, va?
Ja, precis.
Mm.
Min nya sambo, han hamnade ju också i de här ringarna av vatten som jag brukar förklara det. Liksom att man har ju vänner och släktingar och alla de som dras med i det här mer eller mindre, i och med att det blir som ringar på vattnet. Så det är ju också ett jobbigt ställe att hamna på för honom. Liksom. Att han blev involverad i mitt ex mer än vad han kanske behövde på grund av mordet. Då.
Alltså hon var ju så pass ung, ena dottern.
Ja.
Fick du liksom hjälp av polisen och blev du kontaktad av myndigheter och så?
Nej. Alltså det första som man liksom hamnade i, det var ju själva midsommarafton då när mina kompisar som bodde i Högbo när, där det här mordet hände började ringa till mig och säga att du, det har hänt någonting där borta. Det är vitklädda personer som har avspärrningar. Och då ringer jag poliserna och frågar vad är det som har hänt. Och de säger att de ska återkomma och gör inte det. Och så tiden går någon timme. Jag ringer igen och då liksom börjar jag väl koppla för dem vem jag var. Då. För jag har försökt förklara att jag har barn ihop med mannen som bor i huset. Och efter mycket om och men så ringde ju polisen och sa då att det har hänt en sak här som vi skulle vilja träffa dig. Kan ni komma till Sandviken då från Gävle som är då 2,5 mil ungefär.
Hade du barnen här hemma då? Eller?
Ja, Mikaela som är äldsta, hon var ju hos sin pojkväns föräldrar. Så henne åkte jag och hämta. Men jag visste ju inte vad som hade hänt. Och Lina då, yngsta, hon var i Högbo hos mina vänner. Hon var hos pappa då men hon hade sovit över. Så jag plockade ju med mig dem då och åkte till polisstationen. Och valde då att själv gå upp först för att få veta vad som hade hänt. Och då upplyste de mig om det. Ja, sen när man kommer ner då och ska berätta för sina barn att deras pappa är död, då måste jag ju försöka ta hand om dem när de kraschar. Och då frågar jag min sambo, ja, vad ska vi göra nu? Då tittar liksom poliserna på varandra och bara säger, ja, det är ju midsommarafton och allting är ju stängt. Så det var det här första märkliga yttrandet från dem. Att vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen med dem? Och då är det ju midsommarafton. Och sen kommer ju en av dem på då, åk till akuten, säger han.
Ja, gjorde ni det här då?
Ja, och de bara gapar när jag dyker upp där och berättar. Och så säger de, åk till familjeläkarjouren. Och där kom vi in till en läkare som jag kände att han förstod vad som hade hänt. Liksom. Så han sa så här att du kan inte hjälpa dem på något sätt. Men åk hem och här har du två piller. Och blir det alldeles för jobbigt för dem så ger de en halv. Men helst inte, för det här är en chock som de måste gå igenom, en process. Så då åkte man bara hem på midsommarafton med dem och var som ett vakuum hela helgen i stort sett, tills man på måndagen liksom kunde börja rodda i vad har hänt.
Får jag fråga, hur mådde du då?
Nej, man knäppte nog av alla känslor förutom det här att ta hand om barnen, tjejerna. Det var ju liksom inte, det fick man ta sen på något sätt. Det var liksom bara bita ihop och försöka, vad ska vi göra nu liksom. Så, och sen började ju någon typ av polisförhör under första veckan där. Och de försökte ju ta reda på, hon hade ju anmält sig själv. Så att de behövde ju inte leta reda på henne så att säga.
Mördaren?
Ja. Hon hade ju sina egna barn i huset när det här hände, så att hon plockade ihop sina barn och åkte ner till Stockholm och lämnade dem hos någon då. Och sen ringde hon själv och anmälde sig hos polisen. Så att det var liksom ingenting som de behövde leta reda på henne eller så, utan hon anmälde sig själv.
Fick ni veta direkt liksom vad som hade hänt och vem det var? Och
ja, då när vi väl, för det hade hänt någon gång, ja, tidig morgon, midsommarafton. Så när vi väl kom till polisstationen i Sandviken vid 12-1-tiden någonstans där, då satt ju hon redan gripen. Och ja, de visste. För när jag ringde då och försökte få reda på vad som hade hänt, då sa de att en är avliden och en är, om de nu sa, anhållen eller gripen. Men de sa aldrig vilken som var död och vilken som var gripen. Så det fick vi inte veta förrän vi kom till polisstationen.
Vad blir nästa steg för dig i det här som mamma till flickorna?
Ja, det är ju att försöka stötta. Alltså sorg har vi ju gått igenom i vår familj. Andra typer av sorger. Så jag visste ju liksom att det här är något som man måste gå igenom. Men samtidigt så är det så fruktansvärt mycket frågetecken. Varför och hur fick vi ju reda på rätt så snabbt, eftersom jag får ett sms av en kompis. För jag valde att inte liksom lägga ut någonting sånt här på Facebook eller något, för det är så hemskt ändå allt som händer. Men efter ungefär 10 dagar efter mordet så blev det ett inbrott i det här huset också under pågående utredning. Och då var jag och flickornas pappas motorcykel stals, en väldigt exklusiv hoj. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att gå ut på Facebook och be om hjälp att hitta den här motorcykeln. Och då fick ju väldigt många av mina vänner veta vad som hade hänt. Och då får jag ett sms från en kompis som säger att, har du sett vad de skriver på Flashback? Och jag, vad är Flashback för någonting? Jag hade aldrig hört talas om det. Ja, men gå in och läs, de är inte kloka i huvudet. Och där då fick man ju veta en del saker som väldigt tidigt uppdagades i den här Flashback-tråden, som inte vi hade en aning om. Så där poliserna har läckt ut då, antal knivhugg och mer eller mindre hur har det gått till. Och det var fruktansvärt. Och när man sen ifrågasatte det här hos poliserna, då, ja men ni ska inte gå in där och läsa. Ja. Nej, det gör man.
Ja.
Absolut. Det gör man.
Men vad heter du? Hur var det med media där då? Skrev de någonting?
Ja, eftersom det blev som det blev på Flashback, att han blev väl lite smutskastad där, vad ska jag säga. Man spekulerar hejvilt kring allt möjligt. Så ville ju, jag tror det var Arbetarbladet som ville skriva en artikel om honom. Och då var ju flickorna med första gången då. Där vi berättade om vem han var och lite det vi visste hade hänt då liksom. Sen eftersom det var små barn med och så också inblandade i det, så då, det var ett visst intresse, men vi valde ändå liksom att inte uttala oss alldeles för mycket till alla möjliga tidningar så.
Och de respekterade det? Jag har nämligen lite erfarenhet av att om man inte pratar med dem så skriver de ännu mer konstigheter.
Hon, mörderskan här nu då, hon valde ju att själv ta kontakt med media och sådär. Så det har ju liksom varit, det har varit några reportrar som har frossat lite i den här historien. Och jag har väl varit lite arg på det, att åtminstone kanske meddela oss så att man inte behöver gå på Ica och se en löp med hennes ansikte på. Men de har varit rätt så ödmjuka ändå. Vi har sagt nej till flera intervjuer och det har de respekterat så.
Mm.
Och flickorna också då. Om det sen beror på att en av dem är mindreårig så kan ju vara, jag vet inte. Sen var det ju lite med rättegången och rapporterades om det då. Via GD brukar ha, Gefle Dagblad brukar ha någon sån här direktreportage.
Mm.
Och det kan jag säga att när det har gått några år, så man märker nu några år efteråt när man lyssnar på den där rättegången, när han skriver vad vi säger och vad alla jobbar med, alltså att oj, var det så? För då förstår man att man satt i som någon sorts bubbla. Det var jättemycket saker man inte kommer ihåg.
Jag vet inte vad jag ska tycka om det där. För jag tycker det här lite makabert också. För de väljer ju ändå det de skriver.
Ja.
De skriver ju inte allt. Utan Nej. Det är ju det spektakulära och sånt där.
Ja.
Hur man ser ut och...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sandviken och Högbo där mordet skedde är ju väldigt litet samhälle, så att alla visste ju om det där mordet liksom. Mm. Och nu flera år efteråt så behöver jag liksom, om jag träffar någon och man börjar prata om det här, då behöver man bara säga, ja men du vet det här som hände i Högbo på midsommarafton 2000, ja men oj så här liksom. Så att alla vet mer eller mindre om det som bodde i Sandviken då.
Men jag bor ju inte så långt ifrån Sandviken. Jag bor ju i Stjärnsund. Mm. Då kan det vara 3 mil.
Ja, något sånt.
Så att jag har ju läst det också för dig.
Ja.
Ja, man känner ju verkligen med liksom.
Ja, och sen är det ju liksom, ja men rättegången i sig själv, där har man ju efteråt fått veta massa saker som man kanske hade rätt att få göra. Komma in i rättssalen och få se, här kommer ni att sitta och här kommer hon att sitta och där sitter domare och nämndemän och så. Och det fick vi ju inte göra. Första dagen för oss var första dagen. Vi visste inte att vi skulle sitta nästan sida vid sida med hennes familj och de som hade tagit sig dit från Stockholm och hur det riktigt skulle gå till. Utan det fick man veta under dagen, under dagarna som gick liksom. Och att vi, ja, det var jättekonstigt det där. Så man sen efteråt, men det skulle ju ni ha fått veta.
Hade ni ett eget målsägande beträde för flickorna?
Ja, och där kan jag väl känna lite. Det visste jag också först när vi fick frågan. Så man kontrar henne med typ att hon är våran advokat eller flickornas. Så här, ja, vad är det? Varför ska vi ha en sån? Alltså, ja, men hon ska vara er, liksom, hjälpa er med det här. Jaha. Och det enda som jag vet att vi liksom sa, det var att vi kanske ville, eller att flickorna då ville ha en kvinna då. Och det var ju då Gunilla von Waschenfeldt som var deras kontakt. Så. Under rättegångsdagarna där runt före och efter, där fick vi mycket stöd av henne så. Med fuppen då, förundersökningsprotokollet gick vi inte igenom alltihopa. Det sa hon var inte lämpligt med tanke på bilder och så. Men hon liksom försökte förklara lite sådär hur, ja, bland annat när man under rättegången går igenom de här bilderna från obduktionen och så, då fick vi veta att ni behöver inte vara kvar i rättegångssalen utan ni kan gå och sätta er i ett rum bredvid. Det många tror då, man läser så här, ja, familjen eller flickorna lämnar rättssalen. Det man inte vet då, det är att de hör allt, att de har valt att lyssna. De vill inte se, men de vill lyssna på vad som sägs.
Hur gamla var flickorna då?
Ja, Lina var väl, hon hade precis gått ut 9, 15. Och så Mikaela var väl, vad blir det, 21, 22, 22 så här.
Det var 30 gånger rätt snabbt efter mordet.
Ja, det här var augusti, september någon gång. Det här hände ju i juni så.
Jag känner igen det där du säger om att gå ut. Det gjorde vår familj också. Vi gick ut när bilderna visades. Men vi lyssnade inte på någonting heller då.
Nej.
Så det är jag glad för att vi gjorde också.
Ja. Så rättegången och sen själva processerna kring det. Och sen kommer ju bouppteckning. Och vi var ju, huset spärrades ju av då och vi åkte ju dit i stort sett nästan varenda dag för att titta så att allt stod rätt till. Och det var vi som upptäckte att det hade varit inbrott i huset också. Så, och polisen var ju helt oförstående, hur kan det komma sig, det är ju avspärrat. Och vi bara, ja men vadå, en avspärring är ett blåvitt band som det står polisen på. Om du vill in så bryr du dig inte ett jota om det där. Men sen då när det var dags, efter 3 månader ungefär, och vi hade ju bett dem liksom gå in i huset och till exempel, vi hade så här konstiga, ni måste kasta bort all mat så vi inte ligger där och ruttnar och blir förstört. Alltså man börjar tänka lite knepiga så här. Ja, men det ska vi lösa, men det hade de ju inte gjort. Så efter ungefär 3 månader så får ju jag då nyckeln i handen och säger varsågod, nu är avspärrningarna släppta. Och då kommer ju min första fråga så här, ja, är allt blod kvar där liksom, eller har ni torkat bort? Är det så där? Nej, det ser ut så som det ser ut. Jaha, säger jag då, vem ska ta bort? Tjejerna kan ju inte gå in där. Ja, men det finns väl någon saneringsföretag som håller på med sånt, får jag till svar. Okej. Och då ska man sätta sig och ringa runt och ja, hej här, det är så här att det har skett ett mord i ett hus, det är nog väldigt mycket blod där. Kan ni tänka er att gå in och sanera? Och första 2 företagen är bara, nej, det är sånt sysslar inte vi med. Och sen 3:e gången fick jag en app, ja men sånt åtar vi oss.
Hade du pratat med försäkringsbolaget någonting och fått någon hjälp därifrån? Eller hade du någon koll på det ens?
Alltså, vi visste ju inte var huset var försäkrat för vi kom inte åt något papper. Eftersom alla papper var i huset och där var det avspärrat. Ja. Så vi kom inte åt någonting. Vi visste inte var huset var försäkrat förrän vi kom in i huset och kunde börja rodda. Och det såg ju ut som ett bombnedslag där. Först för att hon hade börjat ta dit sina saker för tanken var att de skulle flytta ihop. Sen själva mordet tror jag inte stökade till huset så mycket, men inbrottet gjorde att allting var ju upp och ner, urkastat. Lådor, kartonger, allt låg virvar liksom, mitt i det här blodet som ändå var där. Så, men det här företaget gick in då i alla fall, och då var det ju nästa dilemma så här, vänta nu, kommer ni att kasta bort allt som det blod på? Ja, mer eller mindre. Och det här med bilder också, de har ju fotograferat efter att de har röjt. Eller innan de börjar städa. Och när vi pratade med poliserna, då sa de ju så här, det är mycket blod så här. Då tänds det ju en massa bilder i mitt huvud om vad mycket blod är. Jag har tittat på tv, så jag har ju sett deckare serier med mycket blod. Och då har jag en bild av hur ser det ut i rummet när där det här har skett liksom. För strax över 30 knivhugg med en typ av slagsmål borde ju medföra att det ser hemskt ut där. Men i alla fall när de hade knäppt bild på det här så sa han att jag har fotografier. Inte av bilderna vi har kastat, eller grejerna vi har kastat, men helhetsbilder av rummet. Vill du ha dem? Och jag bara, ja okej. Okay. Ja, men skicka dem. Så liksom. Och så fick jag det här mejlet och det tog en bra stund innan jag tordas klicka på öppna bilder. Men jag är jätteglad att jag gjorde det. Därför att mycket blod, som poliserna sa, var inte så mycket. Alltså jag hade ju tänkt mig väggar, golv, så. Och det var inte så farligt. Alltså som jag hade skapat en bild av det i huvudet. Det var inte så mycket. Så mycket är i min värld. Det kanske är mycket i polisernas värld så. Men
du fick bort lite av dina hjärnspöken.
Ja, ja. Och min äldsta dotter, hon har ju sett bilderna. För jag sa att jag tycker att du ska titta på de här bilderna. För det kommer att släppa jättemycket. Så de här spökbilderna som man kanske har skapat så. Den yngre har inte tittat på dem. Men, och hon höll med mig om att gud vad bra att vi såg de här bilderna så. Så då var det bara efter den här, ja, där de har kastat och skurat bort allt blod. Då gick vi in, flickorna och jag. Jag var ju jättespänd på att se deras reaktion. Bryter de ihop eller... Vad händer när man ska få se liksom fläcken? För en fläck är det. Så, men starka var de. Ja. Otroligt starka. Och har gått igenom det här jättebra. Fast man bryter ihop ibland. Och mycket frågor kring varför dödar man någon som man säger att man älskar. Och så. Och eftersom... deras pappa är död nu, så finns ju en sanning, men den får vi ju aldrig veta, för det finns bara en version av den, och det är hennes. Och då har vi sagt det, att vi får försöka leva med det, att aldrig få veta varför riktigt så där är ju också en grej liksom. Man fick börja städa ur hans hus, hans papper, bläddra igenom allting, och jag kände ibland att jag inkränkte på hans privatliv. För vi var ju separerade sedan många, många år tillbaka. Men det blev ändå, jag menar, ska flickorna sitta och bläddra i papper? Är det här viktigt? Och han har jobbat i Norge. Ja, finns det pensioner där? Har han ett bankkonto där? Ta kontakt med hans vänner. Hur var det? Alltså jättemycket sådana här frågetecken som man bara ploppade upp ibland så här.
Och jag förstår ju att du måste ju känna att det är väldigt stort ansvar då i det här för dina barns skull.
Ja, att allt ska gå rätt till. Sen ja, när det var dags för bouppteckning och sådär. Och sen ja, sälja huset som det här hade hänt i. Han hade två andra hus, bilar, motorcyklar, snöskotrar.
Och tjejerna, de var närmast anhöriga.
Ja, precis. Så att det är mycket sådana här... grejer som, ja men, som det blir ringa på vatten. Det är inte bara att det händer ett mord och det är en rättegång. Och sen är det färdigt. Utan det är liksom håller på flera år efteråt. Sådana här pappersgrejer, pärmar, tjocka som jag vet inte vad med. Ska vi kasta? Ska vi inte? Måste vi spara? Så. Så att, ja.
Ja, det är så mycket som man inte tänker på.
Och deklarationer kommer flera år efteråt till dödsboet och ja, men sådana saker. Och sen i allt det så ska jag fortsätta att leva mitt nya liv med en ny pojkvän som också hamnar i det här. Med kartonger överallt med exets namn på, prylar, vad ska det här spara, ska det kastas? Ja, är det, men han klarade det så.
Ja.
Ja. Men det är ändå en press.
Och nu så är det väl så att möderskan, säger man så?
Ja.
Mödaren, möderskan, hon blir snart fri.
Ja.
Och ni ska hantera det.
Ja.
Nu är dina döttrar äldre.
Mm.
Känns det också, för dig?
Det känns jättejobbigt och jag känner lite att jag inte har kontrollen då. Alltså jag har kunnat styra för jag har vetat vad hon är.
Mm.
Så. Nu är jag liksom livrädd. Eller inte livrädd, men jag är rädd att flickorna ska. Jag menar, livet har ju gått vidare för dem på något sätt. Man lever med sorgen, men den är inte så påtaglig jämt. Midsommarafton till exempel är ju kanske inte någonting som vi längre firar. Han fyllde år strax före midsommarafton. Så att det är ju hans födelsedag och hans dödsdag är någonting som är nästan bara några dagar emellan. Vilket gör att det är en jättejobbig sommar, eller just där i slutet på juni.
Mm.
Och nu så vet man att hon snart kommer ut. Och vad händer då? Jättemycket saker så här. För hon, ja, man vet inte vad som händer när hon kommer ut. Nu blir det ju först de här, vi har ju hela tiden vetat att det börjar komma permissioner med bevakning och permissioner utan. Och det har vi fått information om när hon ska ut och vara med bevakning och nu snart utan bevakning. Så att man trodde att man var förberedd, men det är man inte.
Nej, jag har jättesvårt att tänka mig in i den där situationen. Jag får liksom, nej, fy vad svårt att veta hur man ens ska tänka eller hantera. Mm. Det skulle jag vilja säga till lyssnarna nu, att som anhörig till våldsdödad, så det är inte så att man från kriminalvården får någon typ av så här hjälp eller psykolog, eller man får bara veta att inom 14 dagar så kommer den här personen att bli fri. Ja, så ser det ut.
Ja, och när du nämner psykolog här, så flickorna har väl gått och försökt fått hjälp. De har första tiden så fick de gå till kyrkan till någon psykolog, men det var katastrof. Det var människan som de fick prata med satt ju bara och gapa och bara förfärade sig över situationen. Men sen fick vi ju hjälp av Sankt Lukas här i Gävle, där de ändå verkar vara mer redo för såna här scenarier. Så det var ju bra. Men där får man gå 10 gånger via sin hemförsäkring eller barnförsäkring eller vad de hade. Och de 10 gångerna ska man gå inom 1 år från det som den här händelsen har hänt. Och jag menar, det kan dyka upp saker nu som gör att någon av dem kraschar ibland.
Mm.
Och kanske måste, eller få någon hjärnspöke när man ser, börja tänka tanken att snart är hon ute. Är det någonting, kommer hon att göra något? Alltså inte illa än, men gör någonting så att det här liksom ploppar upp och man måste gå i någon typ av försvar eller någonting sånt.
Mm.
Och det som du säger, det är ju, det får man ingen hjälp med alls. Så att det är de här 10 gångerna inom 1 år.
Jag visste inte ens att det fanns sådana saker att man kunde få det ens faktiskt. Men vi gick ju till vårdcentralen då.
Mm. Sen har de har varit väldigt förstående sådär. Men sen har ju varit liksom ett försäkringsbolag. Vi nämnde det här med, han hade ju försäkringar. Och så ringer man och säger att ja, han har en olycksfallsförsäkring här, en dödsfallsförsäkring. Ja, vad har hänt? Ja, han har blivit mördad. Och då hör man hur hon på försäkringsbolaget tänker högt. Jaha, mord, det är olycksfall. Och jag bara, ursäkta, vad säger du? Ja, nej, förlåt. Alltså, då hittar hon sig själv. Alltså, vad säger jag? Alltså, liksom börjar tänka, mord, det är nog ett olycksfall. Liksom. Att, och som om att inte försäkringen skulle slå in då. Liksom.
Men det gjorde den inte för oss. Det var, mord räknas inte som olycksfall i våran försäkring. Och inte, jag menar, pengar, det kan ju inte ge livet tillbaks till någon. Men det kan ju lindra med att man kan vara sjukskriven och köpa sig psykologer och sådana saker. Ja. Så det är en viktig del.
Ja, ja, absolut. Och som jag säger, flickorna blev ju tilldömda 50 000 var. De har ju inte sett röken av och lär väl kanske inte göra heller. Men alltså, om jag som person har en försäkring som jag betalar på varje år ut och år in, och det är ju ytterst, ytterst sällan de här slår in. Om det nu så skulle bli att det någon gång slår in av någon orsak, att det händer ett dödsfall, då ska det inte ha någon betydelse hur personen man har blivit ihjälslagen eller krockat med en bil. En olycka är det liksom. Och det blev det ju ingen, de hade så här schablonsumma då. Så att det var det ingen problem med sen. Men...
Och vad jag har förstått från försäkringen så är det nästan ingenting som gäller då.
Nej, nej, precis. Nej, så det är många sådana här saker som har liksom kommit upp som jag känner att jag vet inte hur det hade gått om flickorna skulle ha fått fixa det där själv. Det var ju liksom ingenting som målsägarbiträdet till exempel hjälpte till med. I och för sig så frågar vi ju inte heller, men jag tror inte att det skulle ha ingått i hennes taxa att få hjälpa dem med sådana saker.
Nej, det gör inte det, utan så är det ju. Nej, men jag tycker det är otroligt viktigt det här att komma ihåg liksom allting runt ett mord. Som du verkligen är tydlig med, liksom, det är inte bara ett mord och en rättegång och sen är det klart. Det är så mycket mer som måste hanteras.
Mm.
Och dina döttrar hade ju tur nu då att de hade dig som kunde hjälpa till.
Ja.
Alla har ju inte heller det.
Nej, nej, och jag brukar säga så också att nu driver ju vi eget företag. Så att mycket av min tid på jobbet gick ju åt att faxa, ringa, mejla, hålla det där. Och jag vet inte, om jag hade haft en vanlig anställning, då hade jag nog fått tag i tjänstledigt, i alla fall ett, ja, 3-4 månader för att liksom starta upp allt det där mest kritiska som var. Liksom. Mm. För det hade jag aldrig klarat att åka till jobbet först och sen ta det efter 4 liksom. Det finns inte på världskartan.
Nej.
Så att tack gode Gud för det, att jag hade ändå den tiden och liksom åka iväg någon timme på morgonen och göra det mest nödvändiga på jobbet och sen bara hem och vagga dem i stort sett.
Mm.
Och det är ju inte alla som har det så bra, om man ska uttrycka det så.
Verkligen inte. Är det något mer du tänker på som du tänker att det är viktigt att vi berättar om som behöver komma fram eller så?
Vi nämnde ju skadeståndet där också. Och som vi sa tidigare att det inte är egentligen pengarna. Men skadeståndet är en del av straffet som gärningskvinnan nu har fått. Och det är ju så många som tror liksom att det utdömdes x antal 1000 kronor till i skadestånd. Och det många inte vet då, det är att de pengarna är ytterst sällan man får se.
Gick ni inte ut någonting ifrån Brottsoffermyndigheten heller?
Nej, med ursäkten, för vi ansökte därifrån. Och med ursäkten att han hade egna personliga försäkringar. Så att då ville inte de betala ut de här 50 000 då, som är schablonen. Och då jag varit flottåkig på honom, så sa jag det att jaha, så om han hade varit någon A-lagare som har legat på någon parksoffa någonstans och aldrig gjort rätt för sig hela sitt liv, då skulle ni ha betalat ut 50 000 var till flickorna. Ja, svarade han då. Men bara för att han hade egna försäkringar så gör det att de anser att de klarar sig ändå. Då får de vänta om de överhuvudtaget någonsin får någonting.
Jag ska försöka reda ut lite grann för lyssnarna här runt det här. För det är ju väldigt komplicerat. Men för en anhörig, i alla fall alla jag har träffat hittills, så känns det som att skadeståndet är en del av straffet. För den som begår det här brottet, den får, när den sen blir fri, då kommer den ändå ha den här skulden kvar, så den ska betala in. Men från samhällets sida, alltså lagstiftaren, där ser man inte skadeståndet som en del av straffet. Och där tror jag att det är viktigt att belysa att man skulle kunna tänka om därifrån samhällets sida. Mm. Att se faktiskt skadestånd som en del av straffet. För det är ofta så vi känner.
Ja, absolut.
För det blir ju en extra konsekvens när de blir fri. För jag menar, de flesta mördare får ju inte livstidsstraff, utan de kommer ju ut någon gång.
Och sen varje år så får ju flickorna ett varsitt brev från kronofogden där det står om de vill fortsätta att driva ärendet. Och eftersom det är ett skadestånd vad gäller mord, tror jag, det står inte riktigt så, men då behöver de inte betala de här 600 kronor per år som det annars kostar när man vill driva ett ärende. Så. Och det är också en påminnelse som kommer alltid strax för jul, det här brevet. Som kommer att kanske komma resten av deras liv. Så att det blir aldrig stopp. Det blir alltid någonting som påminner om det där extra mycket. Man minns ju det alltid. Men det kommer alltid någon liten puff så här med någonting. Och det här brevet, ja. Första gången det kommer så här, men gud, vad är det här för någonting? Men sen så har man förstått, ja, det kommer att komma. Så länge till skulden finns så kommer den här att vara. Då tycker man att det skulle vara bättre att vill ni driva det här så håller vi på tills ni säger någonting annat.
Ja, vi får ju också det där brevet varje år.
Och det är jobbiga, även om det bara är ett brev och jag bara genom att titta på den vet vad det är, så är det ändå jobbigt. Man öppnar den och tittar, står det någonting annat nu?
Alltså jag måste nästan bara få ta det här också. Försäkta att det ska egentligen handla om er det här. Men jag kommer ju på så här mycket saker mitt i allt det här. Det är ju det att du pratar om den här avgiften som man slipper betala för att man driver in en kronofogdeskuld när det gäller våldsbrott. Och vi såg ju till att Anders Eklund som mördade Engla, min dotter, han blev ju tilldömd ett skadestånd för han blev misshandlad i fängelse. Men vi såg ju till då att han fick inte det här skadeståndet, utan det gick ju då tillbaka till kronofogden, de här pengarna. Men då fick då gick de här pengarna till att betala den summan för han. För då blev bara han skyldig den summan istället. Men jag menar, det spelar inte mig någon roll. Jag tyckte det var bra att han inte fick det här skadeståndet.
Ja.
Men det är lite märkligt hur saker fungerar.
Ja. Ja, nej, det är det. Och man blir så häpen ibland hur systemet fungerar. Jag vet att första året, 2013 måste det här ha varit, så fick hon tydligen, mörderskan, hon fick tillbaka på skatten, tror jag. 10 000 säger vi eller något. Och då helt plötsligt dök det upp 5 000 kronor på flickornas konto. Och vi fick och yngsta bara, mamma, har du satt in pengar åt mig? Nej, säger jag då. Och vi går in på banken och frågar, vad är det här för pengar? Ja, jag vet, har inte ni fått någon information? Nej, säger vi. Nej, okej. Ja, men du måste ju se var pengarna kommer ifrån, så jag. Nej, det är sent. Men jag ska googla på gironumret, säger hon. Okej, tycker jag då. Och när hon googlar så får hon upp Ystad, kronofogdemyndighet. Och då går det upp en, aha, hon sitter i Ystad. Är det någonting som har med henne att göra? Så vi knallar upp på kronofogden i Gävle. Och där får vi veta att kronofogden har mätt ut hennes tillbaka på skattensumma. Och så har de splittat på det och satt in på konto. Men inte ens då får tjejerna någonting från kronofogden. Att nu har vi mätt ut den här summan på henne. Och de kommer att sättas in på de kontorna ni har uppgivit. Utan det var jag som skulle in på banken personligen och rodda i det här. Och sen vidare till kronofogden personligen. För att få ta reda på vad är det för pengar. För Lina hade jag med mig, hon var ju mindreårig. Så jag måste ju ha med henne personligen. För jag får ju inte veta någonting. Det fanns ju inte en fullmakt i världen som de kunde skriva på. Att oavsett vad våra mamma vill veta så ska ni berätta det för henne. Så. Det enda som har funkat egentligen är det här att när de ska meddela när hon ska iväg på permis och ta. Då har ju det tidigare, först i början var det så att då ringde de upp Mikaela och Lina. Och det kunde ju hända liksom att Mikaela, hon jobbar som kock. Står där och hackar någonting eller alltså så ringer telefonen och hon ser att det är från Hinseberg eller var hon nu har suttit någonstans. Och sen ska hon svara och sen efter det ska hon fortsätta att jobba med sin kniv. Vilket hon upplevde var helt groteskt i början.
Mm.
Så då har vi styrt upp det så att när någonting händer, då ringer de mig. Och sen meddelar jag flickorna lite senare på dagen eller något sånt. Alltså inte mitt uppe i alltihopa. För ofta händer ju det, ringer de liksom mitt på dagen och talar om att då och då ska hon ut eller på permis eller åka någonstans eller göra något.
Ja, skönt att höra att det fungerar då. Jag har ju så att jag får, mig ringer dem för jag vill det. Och till mina två andra anhöriga till Engla så de får brev för de vill ha det så.
Men man har fått blivit varse om att det samhällets skyddet som man trodde att man hade, det är så pyttelitet. Jag har ju liksom lärt mig att det finns till exempel POSOM-grupper i kommunerna. De träder ju bara inom där större olyckor med många skadade eller döda. Men jag brukar säga så, en tsunami i Thailand är en tsunami för mig här hemma när någonting sånt här händer. Att det ska egentligen inte ha någon betydelse hur många som avlider när det är under såna här förhållanden. Annars kan ju ett dödsfall vara väldigt jobbigt, men sker det på annat sätt så är det en, man säger en vanlig olycka eller så. Det är ju jobbigt, men det finns inte en annan människa med som har ställt till det. Och sen ännu värre om det är en person, om gärningsmannen eller kvinnan är i nära relation också. Då är det ju, man ska ju tampas då med känslan av att man faktiskt har tyckt om den här personen. Man har umgåtts med den personen, man känner den personen. Mm. Och så helt plötsligt så har de gjort någonting sånt här. Jag träffade inte henne kanske två gånger, bara hej hej så. Så att jag har inte den känslan. Men mina barn har ju umgåtts med henne. Och den yngre har varit utomlands med henne och sådär. Så det är en känsla som hon fightas med. Vad hon ska hata. Eller vad hon ska känna. Så.
Ja, jag förstår det. Det är så mycket och så komplicerat.
Mm. Ja, och sen är det ju de här ringarna som jag brukar prata om, ringa på vattnet, att det blir så många som berörs av det. Men det är klart, ju längre ut man kommer från själva centrumet så blir det ju inte lika jobbigt. Men mina kompisar vet ju vad som har hänt och kände honom mer eller mindre och ja, ser hur tjejerna har mått och vad de har blivit för personer idag. Var så som de inte skulle ha blivit annars. Oron för att jag ska försvinna någon dag och ja, men sådana saker. Mm. Så att ja, så det blir mycket större än bara händelsen när den sker.
Mm. Så är det. Ja, verkligen. Tack så mycket för att du har delat med dig av eran mardröm.
Mm. Tack.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.